Jag kan börja med att be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får komma tillsammans den här sista söndagen innan adventstiden inleds. Herre, att vi nu får göra ett litet avslut och summera hösten och gå in i adventstiden och jultiden med allt vad det innebär. Jag tackar dig Gud för att du är en god och en rättvis Gud. Tack för att dina domar är rättvisa och rättfärdiga. Jag ber för oss var och en som är här idag. Lys med ditt ljus in i våra liv. Tack för att du dömer oss. Du dömer oss kontinuerligt, och det är någonting som vi ska se på med glädje och förväntan och inte vara någonting, inte någonting att vara rädda för. Så jag ber att vi idag ska få en ny förståelse och en ny syn på dina domar, Gud. Du är den som dömer och som dömer rättvist. I Jesu namn. Amen. Ja, om ni inte visste det innan så kanske ni förstod av bönen här att vi nu har kommit fram till domsöndagen, som i Svenska kyrkans kyrkoår är avslutningen på kyrkoåret. Nästa års intervall inleds med adventsfirandet, första advent nästa söndag. Och domsöndagen, eller det här domstemat, har varit fokus för den här söndagen sedan mitten på 1600-talet. Så det är någonting som har varit hängt med länge inom kyrkan. I katolska kyrkan så har den här söndagen en annan rubrik. Nu kallar man den för Kristus konungens dag. Det är ju kanske relaterat till det, eftersom vi på något sätt, när vi pratar om domen, så kanske vi tänker yttersta domen, då Kristus framträder som konung och ska döma levande och döda och så vidare. Jag tycker båda de här aspekterna eller rubrikerna är intressanta, och jag skulle önska att vi kunde prata om båda idag, men det ska vi inte riktigt göra. Men det är ändå intressanta frågor som väcks. Kristus konungen. Vem är konung i våra liv? Vem är konung i vår värld egentligen? Ibland när man tittar på nyheter eller ser vad som händer runt om i världen, så kan man undra, vem är det egentligen som styr och ställer? Och vem är det som regerar? Och vi tycker ibland att det känns som att världens framtid ligger i händerna på ytterst inkompetenta människor. Men då kan vi trösta oss med att det finns en som är konung. Det finns en som regerar, det finns en som har det sista ordet och som bestämmer. Det finns en som har sista ordet. Och vi behöver inte vara rädda, vi behöver inte frukta. Därför att Kristus är konung. Han är konung i våra liv och han är konung i vår värld. Och vi får se fram emot hans slutliga inträde på scenen, då allting ska få böja sig inför honom. Men domsöndagen alltså, domens dag, det låter ju sådär lagom ödesmättat och positivt och tillfälle att jubla och vara glad. Vi har säkert olika förhållningssätt och syn på det här när vi pratar om dom, men för många så tror jag man har det här. Oh, det är det här, då är det någonting slutgiltigt, något definitivt och någonting man kanske bävar lite inför. Någonting som man kanske tänker på och känner lite fruktan och känner lite oro och tänker att ska jag bli dömd, och så ser man det som någonting negativt kanske någonting positivt. Någonstans vet man att jo, men det är ju bra, dom, det är bra att rättvisa skipas och att domar fälls och så vidare. När jag gick på högstadiet så fick vi i svenskundervisningen, vid ett par tillfällen fick man liksom välja att läsa böcker, läsa litteratur. Jag hade lite med litteraturkunskap och sånt här att göra. Och då hade jag fått för mig att jag skulle läsa, så kan vi göra. Ja. Då hade jag fått för mig att jag skulle läsa Kafka, för det tyckte jag lät väldigt djupt sinnigt. Och jag hade ingen aning riktigt vad jag gav mig in på, men jag kollade lite och så kikade lite på, ja men Det här verkar vara en av hans mest kända böcker. Så jag gav mig kast med att läsa Processen av Kafka. Är det någon som har läst Processen av Franz Kafka? Det är en frustrerande läsning. Inte för att det är en dålig bok på något sätt, men det är en situation och det är absurda saker som uppstår som gör att man bara... men varför gör ingen någonting? Det handlar om en man som heter Josef K. Jag vet inte så mycket mer om honom. På hans 30-årsdag så kommer det någon med en kallelse att han ska infinna sig, ställa sin förrätta. Och han får inte reda på vad han är anklagad för. Och sen är det, nu spoiler jag lite, men det är en intressant läsning. Jag har inte läst den sedan dess. Och nu, jag vet inte om jag skulle bli lika frustrerad om jag läser den idag. Men genom den här boken så får man följa Josef K.s kamp mot rättsväsendet. Där han blir liksom uppmanat att fortsätt leva som vanligt och kommer bli kallad till en rättegång. Och så får liksom, han lever vidare och med jämna mellanrum så blir han kallad in till förhör och de ställer frågor och han får aldrig reda på vad han är anklagad för. Så att hela tiden den här frustrationen, han vet inte vad han ställs till rätta inför. Han vet bara att han ska dömas, han vet att han ska ställa sin förrätta och han är anklagad för någonting som han inte vet vad det är. Så den här frustrationen när man läser detta och bara, men kan han inte liksom, han måste ju kunna ta reda på vad det är han är anklagad för. Och så fortsätter det så här, så hela den här boken är liksom en studie bara i frustration över att hans kamp mot det här orättvisa rättsväsendet som aldrig talar om för honom vad det är som pågår egentligen. Och det är den här titeln då, Processen då, boken handlar om hela den här processen fram och tillbaka. Och så slutar den, jag ska inte avslöja hur den slutar, men när man har läst klart den här boken så bara, suck, vilken... Och den här boken gavs ut postum så man har inte kunnat fråga honom mer utifrån så här dagbokanteckningar. Vad syftet var, men den här boken är ju slags, en del tror att det har att göra med hans syn på rättsväsendet och frustration med långdragna processer och så vidare, att han möjligen kan ha varit involverad i någonting, ja, vad det nu är. Men i alla fall, när jag börjar tänka på domsöndagen och på domar och på rättvisa och på rättsväsende så poppar den här boken upp i mitt minne igen, och den här frustrationen som allt det här, han skeppades mellan instanser hit och dit och aldrig fick han klarhet i vad som hände. Och nu är detta litteratur och det är inte en sann historia, men vi ser ju också idag, hör vi berättelser om människor som har, när man har ställt sin förrätta och så är de orättvist anklagade, de kanske till och med oskyldiga, hamnar i fängelse, sitter i fängelse i flera decennier och sen kommer bevis fram som visar att nej, men den här personen var inte skyldig, och så blir de frisläppta och så har de fått sitta inne i större delen av sitt liv. Och den bilden färgar ju kanske också vår syn på rättsväsende och på domar. Och ibland tycker vi att brottslingar som borde få sitta inne, de släpps ut efter ingen tid alls. Eller människor som borde hamna i fängelse när de slipper undan. Och så tycker vi liksom att var är rättvisan? Var är de rättvisa domarna någonstans? Så den här bilden har ju vi såklart med oss när vi tänker på domen. Och vi vet ju på något sätt, vi ska läsa två bibelstycken från Gamla testamentet. Vi ska läsa psalm 82. Och det här är bara ett exempel från Saltaren. Om man läser Saltarsalmerna så är de förvånansvärt mycket av Saltarsalmerna som är en uppmaning till Gud. Gud, kom och döm. Kom och skipa rätt. Psalm 82. Det är en ganska kort psalm så vi läser hela. Gud står i gudaförsamlingen. I gudarnas krets håller han dom. Hur länge ska ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? Ge de svaga och faderlösa deras rätt. Låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa. Rädda de arma och svaga. Befria dem ur de ondas våld. De vet ingenting, förstår ingenting. De vandrar i mörker. Jordens grundvalar vacklar. Jag säger, ni är gudar, alla är ni den högste söner, men ni ska dö som människor dör och falla som första faller. Gud, grip in, håll dom över jorden, till alla folk är din egendom. Och när vi läser det här, vi kan ju i våra böner och ibland i vår frustration över situationer kanske uttrycka det med att Gud, grip in, men Gud, döm, håll dom. Att få in det i vårt vokabulär, eller få in det i vårt tankesätt på Gud som domare. Ibland så tror jag att vi tänker på, nu har vi domsöndagen och vi tänker på domen. Vi tänker på kanske den yttersta domen. Vi tänker på någonting som ska komma i framtiden. Men för psalmisten så är Guds dom någonting som han längtar efter här och nu. Gud, kom och döm. Grip in. Alltså det Gud dömer som ett aktivt handlande. Inte som ett slutgiltigt du är skyldig eller du är frikänd, utan som ett aktivt ingripande i historien, i situationer där Gud går in och dömer och skipar rätt. Vi ska läsa ett till stycke ifrån Jesaja 26. Och där läser vi ett stycke ifrån vers 4 och lite framåt. Jesaja 26, vers 4. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa. Han störtar ner dem som bor där uppe i den otillgängliga staden. Han jämnar den med marken, förvandlar den till grus, så att de fattiga och de svaga kan trampa den under fötterna. Den rättfärdige stig är rak. Du gör vägen jämn för honom, dina rättvisa domars väg. Herre, till ditt namn står vårt hopp. Vår längtan är att få åkalla dig. Min själ längtar efter dig om natten. Min ande söker dig. När dina rättvisa domar upplyser jorden, lär sig folk det rätta. Ser ni med lite på det här perspektivet som de gammaltestamentliga författarna verkar ha på Guds dom? Som någonting som att liksom eftersträva, någonting som är mer av en pågående process, för att låna Kafkas term här. Där Gud aktivt griper in, Gud dömer. Där dina rättvisa domar upplyser jorden. Där lär sig folk, världens folk, det rätta. Vi behöver ju inte se särskilt långt utanför den här kyrkans väggar för att se förhållanden, för att höra om situationer, läsa om både små och större sammanhang, om liksom där man verkligen känner att Gud, grip in. Varför ska det behöva vara så här? Det är orättvisa som råder. Människor lider. Människor i alla möjliga, från alla möjliga håll och kanter i livet. Vi har en flyktingsituation som fortfarande är, vad ska man säga? Det är nästan överväldigande fortfarande. Man kan nästan inte ta in hur stort detta är, och att försöka se en lösning på det här världskrisen som de här flyktingströmmarna och både vad det innebär för människor som lider i krigshärjade områden, men också för länder som ska ta emot och försöka hjälpa människor till en nytt liv, till en ny start i livet på en helt annan plats, en helt annan kultur, ett helt annat språk. Och vi läser om i andra typer av problem i vår tid, så uppdagas alla de här skandalerna med förtryck och övergrepp, MeToo-kampanjer och allt det här som dyker upp. Och där i vill vi också att Gud griper in. Gud, grip in, kom och skipa rätt. Och hur kommer man till rätta med det här som verkar vara ett problem på, liksom, vad ska man säga, nästan på liksom värdenivå i samhället, där människor tror sig kunna bete sig på ett visst sätt. Och vi tänker, hur ska vi kunna gå till rätta med detta? Hur? Gud, grip in. Vi har kanske områden i våra liv, kanske på ett personligt plan, där vi önskar att Gud, grip in. Skipa rätt. I de här texterna, framförallt den Jesaja-texten, så säger Jesaja att dina rättvisa domar, när dina rättvisa domar upplyser jorden, lär sig folk det rätta. Så det verkar som att, som sagt, som att de här författarna, profeter, psalmförfattare, kungar, allt vad de är, de olika personligheterna som skrivit de här böckerna, att de är överens om att Guds domar är någonting som vi längtar efter, som vi kan ropa till Gud för. Gud, kom och döm. Och i det fallet är det ju inte i första hand Gud, kom och sätt punkt för historien, som kanske är det vi ser som den yttersta domen, utan Gud, kom och grip in och döm rättvist här och nu i vår tid. Gå till rätta med de här missförhållandena. Kom och visa vilken väg vi ska gå. Uppdaga våra brister så att vi kan liksom omvända oss och gå rätt väg. Guds domar är ett ljus in i våra liv. Det är som en strålkastare som lyser in i mörka områden. Lyfter upp saker till ljuset, uppdagar situationer, uppdagar orättvisor. Eller som Jesaja också skriver, att han störtar ner de som bor där uppe i de otillgängliga staden. Han jämnar den med marken, han förvandlar den till grus så att de fattiga och de svaga kan trampa den under fötterna. Ge de svaga och faderlösa deras rätt. Låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa. Rädda de arma och svaga. Befria dem ur de ondas våld. När Gud dömer så är det både att han lyser in i områden och lyfter upp det till ytan så att vi kan gå till rätta med det. Att vi får en rättvis dom över våra liv. Ingenting vi behöver vara rädd för att resultatet av det, frukten, blir att vi blir medvetna om situationen. Vi blir medvetna om missförhållanden i våra egna liv, i våra relationer, i våra samhällen, i våra länder, nationer. Och kan omvända oss och gå till rätta med det. När den här MeToo-kampanjen satte igång och missförhållanden upptäcktes, så blev det ett fall för många. Det var de här som satt upp i de, ofta de som satt upp i de här städerna, som Jesaja, eller som Jesaja säger, som fick falla till marken, som fick ödmjuka sig. Det är nästan liksom som den här berättelsen ifrån när Nebukadnessar ödmjukas och står att han fick leva som på marken, kräla sig i stoftet. Att det är, ibland får man gå den vägen. Ibland är det så. När Guds domar pekar in så sker ett ödmjukande. Men ur det ödmjukandet, i den processen, så finns det en upprättelse. Och därför är det så viktigt när vi pratar om Guds domar och vi ser hur, jag tror att det är en dom som sveper över världen när de här sakerna, missförhållanden, skandaler uppdagas. Så tycker vi det är fruktansvärt, men samtidigt tack Gud för att det uppdagas. Både för missförhållanden men också för de människor som är förövare. Som är de här som sitter uppe i de här höga städerna och förtrycker. För deras skull är detta ju enda vägen till upprättelse för deras liv. Ta de här, vare sig de är Hollywood-producenter, politiker, tv-personligheter, vad det än är. För de är ju detta ett fall till marken, en ödmjukelseprocess. Där förhoppningsvis ett helande och en upprättelse kan få ske. Mängder med av de här, vissa mer innerliga än andra, men ursäkter som har kommit, uttalande, jag visste inte vad jag höll på med. Det var en mörk period i mitt liv och så vidare. Och så kan man ifrågasätta deras ärlighet, men oavsett vad de försöker liksom, försök till att lappa ihop sin fasad, så är det ju i alla fall en dom som har fallit över de här människorna. Och det är någonting gott för alla parter. Så vi kan verkligen stämma in med psalmisten när han säger: Gud, grip in, håll dom över jorden, ty alla folk är din egendom. Och vi får fortsätta ropa till Gud: Gud, döm rättvist, döm in i krigsförhållanden, döm de här makterna och de här myndigheterna som orsakar konflikt och som liksom tänder eld på urgammalt hat och urgamla konflikter och orsakar krig och som orsakar att hundratusentals människors liv slås i spillror. Gud, döm. Där förtryck och övergrepp äger rum. Gud, döm. Där missförhållanden, där mobbning, där elakhet, där orättvisor får råda. Gud, döm. Där missförhållanden och obalans och orättvisor i samhället mellan fattiga och rika, svaga och faderlösa som inte har någonting att säga till om, ingenting att komma med. Gud, döm. Där människor vandrar i mörker. Gud, kom och lys med ditt ljus. Dina domar är rättvisa. Du gör vägen rak för den rättfärdige. Och Gud, in i våra liv. Lys in med ditt ljus. In i de djupaste mörkerna i våra hjärtan. Och döm. Här och nu. Vi vill inte vänta på någon yttersta dom då Gud ska tala om för oss vad vi gjorde rätt och inte. Gud, döm här och nu så att vi kan göra rätt imorgon. Det är nu vi vill att Gud ska döma. Gå till rätta med oss här och nu. Vi vill inte fastna i en Kafka-process i 30 år fram där vi inte vet vad som händer eller inte vet vad vi ska göra. Utan Gud, kom med din starka lampa, med ditt ljus och lys in och lys igenom oss nu. Låt din dom falla. Det må göra lite ont, det må svida. Det må innebära ödmjukhet, att vi får ödmjuka oss. Att vi får falla till marken, att vi får be om ursäkt, att vi får omvända oss. Men hellre det. Hellre att vi får omvända oss nu än att vi fortsätter på våra vilsna vägar. När du dömer oss, Gud, så gör du våra stigar raka. Du gör vägen jämn på dina rättvisa domars väg. Herre, till ditt namn står vårt hopp. Vår längtan är att få åkalla dig. Amen. Herre, tack för din rättvisa dom. Tack för att den leder till att du gör våra vägar raka. Du gör målet tydligt för oss. När du går till rätta in i våra liv och visar vad för missförhållanden som råder hos oss inne i våra liv. Vad för orättvisor, vad för missförhållanden som råder i relationer mellan oss och andra och varandra. Gud, om det finns någonting i våra relationer som behöver gå till rätta med. Gud, kom in och döm. Gå till rätta med oss. Låt oss få ödmjuka oss, Herre, så att vi kan hitta rätt väg. Döm oss idag, Gud, så att vi vet vart vi ska gå. Bringa klarhet, klarsynthet i våra liv, Herre, så att vi kan se, så vi kan förstå och omvända oss, Gud. Tack för att det finns ett helande, att det finns en upprättelse i dina domar. Tack för att dina domar är goda, Gud. Det är inga orättvisa domar. Ingenting som leder till att oskyldiga blir dömda. Utan du dömer rättvist. Och din dom är god. Din dom är någonting att längta efter. Att invänta med glädje. Därför att vi vet att även om det kan innebära smärta så finns det en underbar upprättelse, ett underbart helande i det. Så jag ber för oss som är samlade här idag. Jag ber för vår församling. Gud, döm oss. Jag ber för vår värld, för våra samhällen, för våra platser där vi bor, våra arbetsplatser, skolor, var vi än befinner oss. Gud, döm. Uppdaga missförhållanden. För upp det i ljuset. Gud, vi tackar dig, Gud, för varje skandal som dyker upp. För vi vet att det innebär helande. Vi vet att det innebär upprättelse för de som är inblandade. Upp till ljuset med dig, upp till ytan. Låt allt det som ligger dolt få komma upp i ljuset. Tack för dina rättvisa domar, Gud. Du är en god Gud, du är en god domare. Amen.